Idag befinner vi oss i en tid som för många känns obekant och kanske skrämmande. Långt borta är tiden då vi hade full sysselsättning och regeringar som sjösatte stora sociala reformer med ambitionen att bygga en bättre värld. Istället har ojämlikheten ökat, de rika blir rikare och de fattiga fattigare. Närmast dagligen hör man om olika missförhållanden inom välfärden. Många på den politiska vänsterkanten skyller förändringarna på det så kallade nyliberala skiftet. Jag vill mena att denna förändring i den förda politiken har en materiell grund. Denna grund går att finna i Marx viktigaste upptäckt, profitkvotens fallande tendens. Jens Östling i hans uppsats Lagen om tendensen. Nu sitter du och fnittrar där generat, Jens. Står du fast vid de här orden eller?
Jag tror definitivt att det finns en materiell grund. Men sen så sker det, samverkar ju givetvis politiken och ekonomin. Hör hur han
slingrar sig. Nej, skämt åsido. Vi är nu framme vid en del i den här serien om nyliberalismen. Där vi vill diskutera det som vi har annonserat för lite tidigare då. Dels då politiska reaktioner på den här realekonomiskt nyliberala eran, det som faktiskt hände, det vi nyligen gick igenom. Och då de som bejakade det här som något nödvändigt, de som bejakade det som något nödvändigt och bra, och till sist de som fördömer det. Och fördömandet brukar ju då mest vara på en politisk grund, och bejakandet brukar vara på en ekonomisk grund. Och det vi menar med det är att det brukar finnas en slags ekonomisk deterministisk högerposition där man säger att det här är en nödvändighet, det finns en global marknad som utvecklas, vi måste göra de här sakerna och så vidare. Men alltså vänsterpositionen ofta brukar vara att det här är en fråga om politisk vilja. Det har funnits ett politiskt nyliberalt projekt när man har velat göra det här, och bara om den politiska viljan finns att ändra det så kan vi bli av med det. Och den här motsättningen tänkte vi diskutera lite nu då. Jag ska också beklaga mig lite över att Viktor Ottosson, som var med i förra delen, tyvärr inte kommer med på den här delen av tidsskäl. Och för att han har fått sparken från podden, för fan. Nej, jag ska bara. Men det är jag och Jens då som kommer behandla just den här perioden, så kommer Viktor komma tillbaka i en senare del. Ja, Jens, Assa Lindbäck, hur är det, känner du för honom? Är det varma känslor eller?
Nej, alltså jag är väl lite likgiltig, ska jag säga.
Vem är Assa Lindbäck då?
Han var nestor inom svensk nationalekonomi, professor i nationalekonomi, och han var tidigare socialdemokrat fram tills löntagarfonddebatten någon gång, när Socialdemokraterna antog att man skulle genomföra löntagarfonderna. Då lämnade han Socialdemokraterna under, och det var under stort rabalder tror jag. Så man gjorde det. Och han har även varit en ivrig debattör typ för att hyresregleringen ska avskaffas. Och han, det här insider-outsider, att LO skulle sätta upp hinder som håller nyanlända kvinnor och så vidare.
Nyanlända kvinnor då, utan nyanlända.
Nyanlända, kvinnor ja. Utanför arbetsmarknaden.
Unga också, va?
Unga, ja precis. Insider, outsider. Och att därför måste vi måste sänka standarden för alla helt enkelt.
Så att, och vi måste ha så här, sänkta ingångslöner för att göra det lönsamt för företag att anställa nya istället för att bara förhandla med de existerande, med insidersarna och så.
Ja, precis. Och det är väl framförallt kanske LAS då som är den så här stora boven. Först in, sist ut.
Och det kan man ju tycka låter som lite nyliberala policies han företräder, eller hur? Och det är intressant, anledningen till att vi pratar om Assa Lindbäck här nu då, att under 90-talskrisen så tillsätts Lindbäckskommissionen under regeringen Bildt. Vi gick igenom det förra avsnittet, men jag tror det är 92 den tillsätts och 93 den klarar, något sånt där tror jag att det är. Och han har en lista då, det är en statlig offentlig utredning som heter Nya villkor för ekonomi och politik, men som har gått till historien som Lindbäckskommissionen. Och han går igenom en massa saker han vill göra för att då det här välfärdsbygget och den hårt reglerade arbetsmarknaden omöjliggör svensk tillväxt, är ju hans argument väldigt mycket då, Assa Lindbäck. Och han menar själv att majoriteten av hans förslag har blivit verklighet. Han menar att vissa förslag inte har blivit det, och de vill han gärna se åtgärdade så snart som möjligt. Han menar ju då att det är några saker som är kvar att göras då, som Jens var inne förut, han vill ha en avveckling. Det här skriver han i Ekonomisk debatt, alltså en tidskrift från SNS från 2013 är det här hans lilla debattinlägg. Då menar han att det finns saker kvar att göra. En gradvis avveckling av hyresregleringen som Jens var inne på, regelförändringar på byggmarknaden. Han vill ha en reformerad arbetslagstiftning som minskar klyftan mellan insiders och outsiders. Och han vill ha en ökad satsning på kvalitet snarare än i huvudsak kvantitet i utbildningen på alla nivåer. Han är väldigt utbildningsintresserad här, och att vi ska ha högproduktiv arbetskraft genom utbildning och sådär.
Är inte det snarare att han vill ha färre utbildningsplatser, att det ska löna sig att utbilda sig? Ja. Låter det som i alla fall?
Jo, han är ju väldigt så yrkesutbildningsorienterad. Är han ju. Fortsatt bevakning av att socialförsäkringarna förblir långsiktigt hållbara. Sen är det klart det du vill. Du vill slopa dem helt enkelt.
Jag tror till och med han har sagt om hyresregleringen att det finns näst efter att bomba en stad så är hyresregleringen det bästa sättet att förstöra den.
Alltså han vill egentligen släppa löst. Alltså, om man ska tolka en välvilligt så menar han att man måste ge utrymme för privata byggherrar och låta dem bygga. Sen kan man ju diskutera om det faktiskt är så att det är... att det är det som händer när man avreglerar byggmarknaden och sådär. Och det är mycket sånt här jag pratar om. Han kör på det här spåret, först kör på det här spåret. Men Assa Lindbeck ramar in det här då som att välfärdsstaten och den hårda regleringen av arbetsmarknaden har omöjliggjort svensk tillväxt. Vi måste göra de här sakerna. Det man kan tycka bu eller bä om det, men det här är rent vetenskapligt. Det är liksom någonting som måste göras. Vilket är intressant. För att som vi har också varit inne på i tidigare avsnitt, alltså många av de här så kallade då nyliberala policiesna, alltså särskilt då kanske de effektiva lönesänkningarna, ledde ju till att öka profitkvoten igen. Så det är klart att det finns en sanning i det här. Frågan är om alltså exempelvis avregleringen av liksom byggmarknaden där då, alltså kommer det verkligen byggas många nya hus, kommer det här inte leda till en form av hoarding och så vidare. Vi behöver inte gå in på det i detalj, men det är ju inte självklart att alla de här sakerna är faktiska motverkande tendenser, om man säger så.
Nej, framförallt inte om man tittar på hur man har genomfört konkurrensutsättning i offentlig sektor och så vidare. Det verkar i många fall verkar det bara ha lett till att man har fått bygga jättestora kontrollapparater för att exempelvis bevaka privata skolor så att de genomför sitt uppdrag. Och liknande, man har fått skaffa sig en rad olika kontrollfunktioner för att se att de här uppdragen som de tidigare offentliga verksamheterna hade liksom inskrivna verkligen efterlevs nu när det är privata aktörer som genomför dem. Och det är väl andra saker som är blir mindre effektivt också.
Alltså en sak jag tänker på är väldigt mycket de väldigt omfattande skattesänkningar de föreslår. Det är klart att minskade kapitalskatter, det är ju också något som man föreslår då Lindbeck som man fick igenom. Alltså att minskade kapitalskatter såklart kan motverka kapitalflykt och sådär. Men en del saker, vilket vi kommer komma in på senare, när kan jag avslöja att vi kommer prata lite om Reinfeldt, framstår nästan som någon slags frenesi och segeryra från de här högergrupperna att man gör... man avskaffar extremt mycket. Men och som Viktor också har varit inne på tidigare avsnitt, att man lyckas och skära ner ganska mycket på intäktssidan, men inte så mycket på utgiftssidan liksom, för den offentliga sektorn. Vilket är dumt, och ett sånt samhälle vill man inte ha och bla bla bla. Men det är också i första hand alltså irrationellt. Det är ett väldigt dåligt sätt då, om man ska ha kvar de här utgiftsnivåerna för den offentliga sektorn. Och göra såna här radikala sänkningar på intäktssidan. Det är ganska uppenbart att det kommer bli problem.
Ja, och dessutom så lyckas man ju inte genomföra det egna reformprogrammet som man föreslår. För att det man vill är att man vill ju ha helt fri konkurrens, säger man. Men så skapar man en massa nya monopol istället, på exempelvis skolmarknad och så vidare. Eller avreglering av elnät exempelvis. Det är ju bara ett fåtal aktörer som dominerar helt. Så att om man verkligen hade velat genomföra det, om man är nyliberal och tänker att en helt helt fri marknad hade liksom fördelat alla resurser bäst, så har man ju inte lyckats åstadkomma det.
Nej.
Utan staten har ju inte krympt så mycket. Har den krympt?
Nej.
Den kanske har krympt lite, men det
kanske verkligen... mer har omstrukturerat sig snarare än har krympt.
Ja, att den fördelar på andra sätt än tidigare. Men den har ju inte... Den har ju inte krympt.
Nej, men nu ska dessa snillen sluta spekulera och istället vända sig till en mer trovärdig källa än oss då. Vi är ju välkända idioter när det kommer till sådär. Nej, men vi ska vända oss till den S-märkta sociologen Walter Korpi, för att han då i samma tidskrift Ekonomisk debatt, dock från ett nummer från 2004, nummer 7, 2004, har en kritik av Lindbeck, långt efter Lindbecks kommissionen, men han vill ta en titt på den. Han ifrågasätter Lindbeck, och det här leder till en replik från Lindbeck som leder till en slutreplik från Korpi. Men sammanfattande då, så vad Korpi vill ta upp med det här, jag drar ett citat rakt från Korpis första inlägg i debatten, och det låter så här: i ett tidigt skede skrev Assa Lindbeck en serie debattartiklar där han hävdar att skatter och välfärdsstat minskar tillväxten, med Sveriges fall i rangordningen av OECD-länder i fråga om BNP per invånare som sitt empiriska argument. Stål och Wickman sammanfattade sin diagnos i boktiteln Swedosklerosis. En SNS-rapport av Henriksson med flera kom till den kursiverade konklusionen välfärdsstaten, ett hot mot sysselsättning och tillväxt, och hävdade att det, citat, föreligger ett starkt negativt samband mellan offentlig utgiftskvot och ekonomisk tillväxt i OECD-länderna, slutcitat. I många ledarartiklar accepterade man budskapet, citat, den främsta orsaken till den unikt låga svenska tillväxten är sannolikt det höga skattetrycket, har vi och andra hävdat, slutcitat från Svenska Dagbladet 10 juli 1990. Såväl Carlssons socialdemokratiska regering som Bildts borgerliga regering tog sådana diagnoser till motiv för viktiga reformer av skattepolitik och socialpolitik. Det här är Korpis inramning av hur inte bara då Lindbeck har pratat om det här problemet, utan många andra runt honom. Och hans kritik är väl snarare då det här, att den svenska tillväxttakten inte alls släpat efter så mycket om man jämför med jämförbara länder, och att övriga länders mer dramatiska tillväxt kan förklaras med en catch-up-effekt. Alltså helt enkelt att Sveriges tillväxt avtar, men Sverige är på en extremt hög nivå jämfört med de här OECD-länderna som Lindbeck tittar på. Och man inte alls kan tala om sånt dramatiskt avstannande om man sätter i relation till det då. Väldigt, väldigt övergripande. Jag tänkte, Jens, du, när jag bad dig att läsa den här artikeln, då, efter att du hade gjort det, så kom du tillbaka och var nästan upprörd över hur oärlig du tyckte Lindbeck var. Så jag tänkte, du kan ju take it away här lite.
Ja, nu har jag ju bara läst de här artiklarna. Jag vet inte om det finns något djupare, men Lindbecks argument är ju att Sveriges liksom procentuella växt skulle ha avstannat jämfört med andra, att vi ligger under OECD-medelvärdet efter att tidigare legat över OECD-medelvärdet, alltså för den procentuella tillväxten. Och det här kan man ju undra då om han vet skillnaden på absoluta och relativa tal. Det är ju lite upprörande, för att det här lär man sig väldigt tidigt i skolan, att det är lättare att växa mycket procentuellt om man från en liten nivå. Om jag går från 10 till 15, det har vuxit med 50%, men om jag går från 100 till 110, det har bara vuxit med 10%. Och det här är, ni hör att det är liksom ganska barnslig kritik, och Sverige var på en ganska hög nivå och andra länder som är på en lägre nivå kommer ju givetvis ha lättare att växa snabbare. För det är även så att man kan ju bara växa i kapp liksom den ekonomiska fronten. Eller de absolut senaste framstegen. Vi kan liksom inte växa mer än så.
Ja, alltså, för att Korpi då menar att han jämför Sverige med 6 europeiska jämförbara länder, vilka är Danmark, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Tyskland. Och för att han menar att de här sex då utgör tillsammans med Sverige de rikaste i Europa omkring 1970 och bildar därför en grupp som kan sägas ha haft allmänna förutsättningarna för fortsatt tillväxt som mest liknade Sveriges. Medans Lindbäck då, nu kommer jag inte, har jag inte framför mig, men jag tror han tar med Portugal och en massa länder i Västeuropa och särskilt i södra Europa som kommer ut helt förstörda av krig och fascistdiktaturer, som har haft en helt annan roll i den europeiska arbetsdelningen och har väldigt så här, politiska partikulariteter runt sig och sådär. Och det är väl också Lindbäcks motkritik då, att han menar att Korpi plockar russinen ur kakan på något sätt för att göra sitt argument rimligt. Men som du var inne på här, Jens, att det är väl... Ja, man kan gå in i partikulariteterna runt alla de här länderna, deras ekonomiska deras politiska utveckling och så vidare. Men det viktigaste är väl kanske snarare att bara titta på ditt startskott. Är de här människorna i en jämförbar, är de här länderna i en jämförbar liga när du börjar mäta? Och det är väl Korpis exempel och det är väl inte Lindbäcks exempel, är väl ändå rimligt att säga.
Nej, precis. Och Lindbäck tar ju inte hänsyn till att samma trend sker för väldigt många länder, att man har mycket, alltså industrialiserade länder har en lägre tillväxt, utan han verkar bara titta på Sveriges egen växt historiskt och tycker att den är orimligt låg om man jämför med vad den var tidigare. Jag vet inte vad jag ska säga mer om den. Alltså jag tycker att debatten känns som den förd på en oerhört låg nivå.
Ja, men vilket också är intressant, för att Lindbäck är väl, alltså rättvist att säga, den absolut mest tongivande representanten för de här. Alltså han skulle inte använda termen nyliberal om sig själv någonsin, det är jag övertygad om. Han skulle se sig själv som en pragmatiker, en realist, och det här är bara objektiv vetenskap. Men om vi definierar nyliberalism så som den här sättet av policies som vi har gjort hittills, så är han den främsta representanten för det. Och hans argument är ju, å ena sidan så finns det saker man självklart kan hålla med om. Alltså att du måste öka, om du vill ta Sverige ur den här krisen, så måste du öka Sveriges konkurrenskraft, och det finns vissa saker man måste göra, men förklaringen till välfärdsstaten som omöjliggörande för svensk tillväxt, det är ett väldigt, väldigt brett påstående och det innefattar väldigt, väldigt mycket. Och inte minst då att den här ekonomiska determinismen, det här någonting vi måste göra, alltså slätar ju över väldigt mycket. Jo, men måste ni göra alla de här sakerna? Var man tvungen att göra det på just det här sättet? Att det finns ju något ganska frädiskt i den här retoriska framtoningen som personen som Lindbäck har. Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Men jag tänkte, vi rör oss fort här märker jag, men jag tänkte faktiskt att vi skulle hoppa fram ganska långt fram i tiden. För att till skillnad från Lindbäck så finns det människor som också då på den här policynivån är nyliberaler. Men som kanske på en ideologisk nivå är mer öppna med att vi är nyliberaler. Och som vill genomföra det här och argumentera för det som någon slags, vi vill vidga mänsklig frihet och valfrihet och vi är frihetsvänner och så vidare. Och det finns ju då såklart såna debattörer som Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt och Mattias Svensson, såna här Timbro-kopplade människor och så vidare. Men viktigast av allt då kanske är en liten individ som heter Fredrik Reinfeldt, som var i sin ungdom med i en massa politiska strider i MUF då. Där han i och för sig inte beskrivs som en konservativ falang, medans nuvarande då Tuffe Uffe, Ulf Kristersson, var hans motståndare som den liberala falangen. Vilket, jag vet inte exakt vad de... Det är lite svårt när man läser den här historieskrivningen, för det är oklart vad den distinktionen ska betyda. Men sett till det här, åter till den här definitionen ekonomiska policies, Fredrik Reinfeldt var en ganska extrem nyliberal i sin ungdom. Han har skrivit de här böckerna Det sovande folket och Stenen i handen på det starke, som det var mycket skriverier om när den här regeringen tillträdde. Och man kan väl då, kanske lite chockvärde och lite väl spektakulärt, man kan ju dra några citat från de här böckerna som ändå är intressanta. Det här är Reinfeldt som är en väldigt ung man då, men han skriver till exempel i Sovande folket att Vi vill inte se ett samhälle där människor... Nej, det här är ett debattinlägg tror jag, men han säger så här i alla fall. Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras. Alltså inom välfärden då. Och i den här boken så finns formuleringar som att svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Och som MUF-ordförande då uttalar han sig om att välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. Det som kortsiktigt vinner överrestar alltid det som långsiktigt har att betala. Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt. Det här är en person som ganska explicit under den här perioden säger välfärden mentalt handikappar människor. De får ett folk att bli sovande. Mitt frihetsbudskap är att jag ska avveckla den här politiska ekonomiska omöjligheten som är välfärdsstaten. Och det är ju en samverkan då mellan alltså politisk subjektiv nyliberalism. Jag är nyliberal, jag vill ha nyliberala policies och determinismen i det. Att det är en nödvändighet, en omöjlighet. Vi måste... Så här ser vi en övergång. Och det intressanta är att Reinfeldts nyliberalism är ju verkligen nyliberalism efter sin tid. För om man diskuterar nyliberalismen då som ett sätt ekonomiska policies för att motverka en fallande profitkvot och så vidare, i alla fall när han tillträdde 2006, då är ju inte det här ett problem. Alltså, det är ju inte den här sortens, ja, ska man säga, reformer som behöver genomföras. Men han modererar ju sin retorik då såklart när han blir statsminister. Och inför att han blir statsminister, vi känner alltid det här med nya arbetarpartiet och att Moderaterna nu är pragmatiker som har omvärderat vad vi ska göra, och att de går väl också ut med att vi inte ska vara ett stort skattesänkarparti och sådär, att de inte vill vara radikaler i folkhemmet liksom, utan de vill vara, ja, de profilerar sig som ett mittenparti. Och ja, alltså för att bara gå igenom det helt kort, så jag läste boken Reinfeldt-koden, den ädla konsten att rasera den svenska modellen, som är en bok från Daniel Suhonen. Han ligger bakom allt sånt här, men katalysmannen där, tillsammans med Stefan Kalén och Christer Persson, som är två ekonomer tror jag att de är båda två, som är väl LO-kopplade på något sätt, eller i sossesfären i alla fall. Och vi behöver inte snöa in oss för mycket på hans ideologiska nyliberalism, Reinfeldt, särskilt med tanke på att han kanske försöker retoriskt moderera den. Deras stora case är ju i den här boken då att han säger en sak men gör en annan. Men jag tänkte att det kan ändå vara ganska intressant då att titta på i någon slags direkt ekonomisk policymening vad regeringen Reinfeldt gör, som den här väldigt sentida. Det är nog ändå rättvist, skulle jag mena, att på något sätt kalla dem för nyliberaler, även om vi är utanför den här eran. Och det är lite intressant att se vad de gör då, och det är också väldigt intressant att sätta det här till relation till ekonomisk rationalitet, om det här faktiskt är bra för svensk tillväxt. Om vi går tillbaka till Michael Roberts definitionspunkter då: A. Avreglering av finansmarknaden. B. En krympning av välfärdsstaten. C. Avveckling av offentligt ägda företag eller då privatiseringar. D. En sänkning av kapitalskatter. E. Underminering av fackföreningsmakt. Och F. Ett bejakande av ekonomisk globalisering. Om det är så här en policybemärkelse som vi definierar nyliberalism, så kan man ju säga att Reinfeldt gör ju 4 av 6 här, helt klart. Krympning av välfärdsstaten, privatiseringar, sänkning av kapitalskatter, underminering av fackföreningars makt. Avreglerar han finansmarknaden så mycket mer? Nej, jobbet är väl kanske redan gjort. Ett bejakande av ekonomisk globalisering. Ja, alltså han byter ju inte kurs, men det är ju inget... Ja, det är väl också det som är poängen, att det är ju... Han följer väl kanske en inslagen bana i relation till EU och överstatliga samarbeten och så vidare.
Ja, jag tror han avreglerar alltså i någon mån. Så här slopar. Alltså, de här ISK-kontorna tillkommer ju då i alla fall. Som är nästan helt skattebefriade tror jag.
Ja. Jag ska säga det att jag, på den punkten har jag ingen så här, jag har ingen extrem detaljkunskap om det. Intrycket man får av perioden är väl mer att det kanske är, jobbet är väl ganska mycket redan gjort om man jämför med hur väldigt annorlunda Sverige var på den globala marknaden då, med fast växelkurs och så vidare innan 90-talskrisen och den så omtalade novemberrevolutionen. Men de stora punkterna som man de lägger vikt på i den här boken då, i alla fall i Reinfeldt-koden, det är att vad gäller arbetsmarknadslagstiftning och fackets makt, så avskaffar man rätt till skatteavdrag för medlemsavgift i fackföreningar och man inför en extra finansieringsavgift för medlemskap i A-kassan, vilket enligt beräkningar från A-kassornas samorganisation ska ha inneburit en prisökning på nästan 500% för medlemskap. Efter kritik då så backar man och i budgeten 2014 så sänker man avgiften med 19%, så det var väldigt eftergift så. Men andelen arbetslösa som har då en inkomstrelaterad ersättning från A-kassan krymper mellan 2006 och 2013 från 53% till 27%. Bör också förtydliga att Reinfeldt 1 är 2006-2010, Reinfeldt 2 är 2010-2014. Såklart. Mellan 2005 och 2013 så ska den fackliga anslutningsgraden för arbetare ha krympt från 80,1% till 68,3%. Och LO ska då ha drabbats mycket värre än TCO och SACO när det här sker.
Jag tror att man fick betala en A-kassavgift som stod i proportion till hur många som var arbetslösa i ens yrkeskår eller yrkesgrupp, potentiella medlemmar i ens yrkeskår kanske, något liknande. Jag vet inte hur, för att många industriarbetare är ju liksom inte, ska man säga, tillhör något skrå eller så, gör man ju inte som industriarbetare.
Nej.
Så att det blir en väldig höjning då, och ingenjörer är ju inte arbetslösa i samma utsträckning som LO-medlemmar helt enkelt.
Nej. Så det är ingenjörernas sammansvärjning här då helt enkelt, hela infiltrerande här, vad du säger. Nej, det säger jag inte. Det var bara kul att feltolka det. Men hur som helst. I Alliansens budget 2014 så sänks det statliga branschstödet till företagshälsovården med 90%. Också lite intressant. Men vad gäller då arbetsmarknadslagstiftning så är det stora såklart då Lex Laval. Och det är att det är en konflikt mellan byggnadselektrikerna mot företaget Laval. Alltså inte mellan byggnadselektrikerna, men byggnads- och elektrikerna mot företaget Laval. Gällande ett skolbygge i Vaxholm där utstationerade lettiska arbetare fått löner och andra villkor som ligger långt under de svenska kollektivavtalen. Och facken sätter då det här bygget i blockad för att få till ett avtal. Men det här anmäls till EU-domstolen där man dömer till arbetsgivarens fördel. Då det här den här blockaden då anses strida mot EUs grundlagstadgade fria rörlighet. Och det här då ligger till grund för en ny lag på regeringens initiativ som kommer till stånd 2010, Lex Laval. Som ger regeringen ett väldigt stort svängutrymme att tolka olika konflikter då till arbetstagarnas nackdel. Och det här har lett till en markant ökning av arbetsplatskonflikter där arbetsgivare kan kringgå avtal och anställa utländsk arbetskraft som jobbar under ibland slavliknande förhållanden, vilket då såklart starkt underminerar fackens förhandlingsposition. Och ja, angående det här med arbetskraftsinvandring och så, det är ju lite intressant att sätta Reinfeldts öppna era hjärtantal i relation till det här. Det handlar ju om flyktinginvandring. Men hela hans inramning om, ja, öppna era hjärtantalet, det är när vi har den här flyktingkrisen i Sverige. Och Reinfeldt säger inte, där säger han inte som man ofta sa efteråt, att det här kommer löna sig på sikt, eller att det här inflödet av flyktinginvandrare kommer vara en vinst, eller att vi har utrymme för att finansiera det här. Utan han säger ju ganska rakt ut att det här kommer vara en kostnad, och det kommer vara en kostnad på välfärders bekostnad, men det måste man av humanism helt enkelt acceptera. Och han släpper ju det som en stor bajsmacka i, liksom, i knät på socialdemokratin innan han försvinner. Alltså det är valet som de förlorar och han avgår från partiet liksom direkt. Ja, jag tror han lämnar landet till och med, var det inte det? Nej, det gör han inte.
Ja, det vet jag inte.
Men det är ju lite lustigt i alla fall. Och ja, det är ju en väldigt het potatis. Man kan ju diskutera då om det här stora mottagandet, vad det hade för effekter på välfärden och vad det hade för effekter på arbetsmarknaden. Jag tänker inte gå in och debattera stenhårt för det ena eller andra här just nu, men det kan vara intressant att sätta i ljuset av det här.
Men det är väl, hela Nya Moderaterna var väl också väldigt liberala i sin migrationspolitik från, alltså de gamla Moderaterna har ju inte varit lika liberala i migrationspolitiken, men det här var ju mer nyliberala moderater och de såg väl en ökad migration med sätt att sätta press på löner neråt. Det var väl ganska uttalat från dem att man ville göra det, men man pratade ju om det i termer av humanitära skäl och så vidare. Men syftet var ju att sänka löner och sätta press på fackföreningar.
Det här är någonting som de är Reinfeldt-kod då. Det här är ju sossar som har skrivit den här boken. Att de säger att ja, de ville ha en så kallad lönespridning och löndumpning. Men de lyckades inte. Det, och man har ju varit väldigt mån från socialdemokratin och inte skapat en motsättning här då mellan invandrade arbetstagare och infödda sådana. Men det var ju definitivt en sådan motsättning man ville skapa från borgerligheten. Och jag menar, det intressanta är att det här gifte sig ju ganska väl med Lindbäcks snack om insiders, outsiders. Alltså det är ju en del, för dem så är det ju en del av ett långsiktigt politiskt program. Sen så är det en empirisk fråga om de faktiskt har lyckats och om man kan se det här. Men
om man bara spanar så här på stan exempelvis, så ser man ju en rad Fodora-bud och liknande som inte existerade för några år sedan. Nej. Så att det har ju definitivt tillkommit en ny låglönemarknad där människor jobbar på extremt dåliga villkor som inte existerade tidigare. Så jag vet inte om jag skulle hålla med Kalén, Suonen och kompani om att det inte har lyckats. Men jag skulle vilja ha lite mer data innan jag uttalar mig tvärsäkert.
Ja, det är en väldigt intressant fråga och jag tror nog att det här kommer kunna bli ett ämne för föreningen på sikt. Men hur som helst, man kan ju nämna det, alltså 2007 då så har ju instegsjobb funnits som arbetsmarknadspolitiska program. Och systemet syftar till att nyanlända invandrare som erhållit uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden och lära sig språket. Och den här anställningsformen då är lönesubventionerad till 80%, dock max 800 kronor per dag, och gäller som längst i 24 månader. Eftersom instegsjobb då utgör ett särskilt anställningsstöd så ger det inte rätt till arbetslöshetsersättning vid eventuell arbetslöshet. Och ett kriterium för att kunna beviljas instegsjobb är att det sker under pågående SFI-utbildning. Och ja, man kan ju diskutera vilka effekter det här har på arbetsmarknaden. Jag har mina misstankar. Och jag tycker att hur som helst att det är extremt uppenbart vad borgerligheten vill uppnå med det här. Det behöver man nog inte betvivla.
Jag kommer nu vädja till svenska folket idag att ha tålamod med det som nu följer. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen. Att minnas rapporteringen om hur människor nu avrättas därför att de påstås tillhöra fel religion. Summariska avrättningar av kollektiv där det inte handlar om någon enskilds rätt och där man är helt försvarslös. Ur den typen av miljöer som nu människor flyr. En hel del av dem kommer att komma till Sverige. När många människor flyr på kort tid, då skapar det spänningar i det svenska samhället. Därför att då kommer väldigt många fler än vad vi egentligen har först planerat för. Och det leder till diskussioner hemma i Sverige om vad blir kostnaderna för detta. Och jag kan redan säga att det kommer bli omfattande kostnader kopplat till de människor som nu redan kommer och kommer att komma de kommande åren. De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för offentligt finansiellt. Och jag kommer vara helt rak och öppen med detta. Därför säger jag, vi lovar alltså inte nära nog någonting i den här valrörelsen. För det kommer inte finnas utrymme för det. Och jag häpnar lite, kan jag säga, över de löften jag noterar andra framställer. Och undrar vad de har för grund för att påstå att det finns det utrymme de säger. Jag kommer rakt ut idag säga att det finns inte. Nu ber jag svenska folket att ha tålamod med detta. Att känna solidaritet med en värld som ser ut som den gör. Och att vi behöver samla oss för att göra det de kommande åren.
Men bort från arbetsmarknaden och facken till då trygghetssystem och socialförsäkringar. Alltså det är ju det här som Reinfeldt gör. De går ju till val på att vi inte alls skattesänkare, vi är inte de gamla moderaterna och bla bla bla. Att man går liksom kringvägen här lite grann. För att det man gör är att man sänker socialavgifterna väldigt, väldigt mycket. Sjukförsäkringsavgiften 2007 i procent då ligger på 8,78%, men 2013 så ligger den på 4,35%. Arbetsskadeförsäkringen ligger på 0,68% och sen på 0,30% 90, ålderspensionsavgiften 10,21. Nej, den är jag faktiskt orörd, förlåt mig. Men man sänker efterlevnadspensionen, föräldraförsäkringen höjs faktiskt något, men arbetsmarknadsavgiften sänks ganska rejält. Men den allmänna löneavgiften ökar jättemycket från 4,40% till 9,88%. Och den allmänna löneavgiften, till skillnad från de andra avgifterna, är inte då öronmärkta pengar som ska gå till den eller andra, utan det går direkt in i statskassan. Och det är med det här som man rent budgetmässigt lyckades finansiera sina enorma skattesänkningar. Så det man har gjort är att man har då för löntagare gjort sig av med avgifter som går direkt till olika ersättningar. Till förmån för en ökad löneavgift då, som regeringen kan spendera på lite vad de vill, helt enkelt. Så det är väl en ganska effektiv skattesänkning eller avgiftssänkning på löntagarnas bekostnad.
Ja, och det var, man gjorde det även i, för att regeringen Persson, de sjukpensionerade ganska mycket personer. Man dels så ökar man högre utbildning, antalet platser på högre utbildning, och sen så sjukpensionerar man och sjukskrev människor, för att man ville inte att de här skulle vara ute och konkurrera och ta låglönjobb och så vidare. Men regeringen Reinfeldt ville ju att de här människorna skulle vara ute och konkurrera om jobben, så att det blir mycket hårdare, svårare att kvalificera sig för sociala försäkringar. Eftersom man ville att de skulle vara ute och konkurrera om arbeten, helt enkelt.
Ja, mycket sinistert allt det här, kan man säga. Men lite intressanta uppgifter här då, att ja, direkt från boken då, alltså att för första gången sedan 90-talet mitt så börjar socialbidragen att öka kraftigt under 2008, två år in i Reinfeldt-regeringen. Och jag menar, till deras försvar, och det är alltid det som lyfter fram då Reinfeldt-regeringen som försvar för allt som gick dåligt, det är att 2007-2008 där så sker ju finanskrisen. Och de kan ju hänvisa, de menar att de skulle starta så mycket nya, skapa så mycket nya jobb med de här skattesänkningarna, det blir ju inte så imponerande med det. Och då menar de att jo, men det är ju, Det är ju trots de här skattesänkningarna, inte tack vare dem, för att det är ju då den här stora finanskrisen, och det måste man ändå hålla i åtanke när man går ner med allt det här. Men då, ja, socialbidragen ökar kraftigt under 2008. Mellan 2007 och 2010 så stiger antalet personer som mottar bidrag från omkring 378 000 till 437 000, precis. Därifrån sjunker det sakta till nivån av ungefär 400 000 hushåll 2012. Men det är en väldig ökning här då. Och då är väl, ja, de här sossarna här i Reinfeldt-kodenboken menar väl att det är inte alls så att det här slopandet av bidrag eller sänkningen av bidrag leder till att det blir en piska för folk att komma i arbete. Utan vi ser en ökning under den här perioden. Men ja, det kompliceras ju såklart då av finanskrisen och en ökad arbetslöshet. Så där får väl lyssnarna göra sin egen tolkning, helt enkelt.
Ja, framförallt så blev väl socialförsäkringen så mycket mer inhuman. Jag låg inlagd på sjukhus för några år sedan. Och det var en vaktmästare där. Det är de som skjutsar runt när man ligger i sjukhussängen. Mm. Han hade tidigare varit chef, någon slags chef på sjukhuset. Men han fick cancer. Och under sjukskrivningen så sa Försäkringskassan att nu måste du söka jobb. Så han fixade jobb då på sin arbetsplats som vaktmästare. För han mäktade inte med att vara chef längre. Så han gick runt. Alltså, han var ju, tror han höll på med strålbehandling, men han var i så dåligt skick och puttade runt mig i den där vagnen, just på grund av Försäkringskassan, att de hade behandlat honom så illa. Och det här var ju en person i en ganska, han var nog en ganska upplyft samhällsställning innan, och nu gick, ja, sen gick han och puttade runt sjukhussängar på Sahlgrenska.
Det där är ju intressant också, det finns den här försäkringsupproret, eller vad heter den här Facebookgruppen, och folk dela berättelser för Försäkringskassan, och det är ju, jag menar, om det är någonting som lägger grunden för revolutionära stämningar i Sverige, så är det ju arga människor som har att göra med Försäkringskassan, typ. För det verkar vara, man får jävla tur att man inte har fått uppleva så mycket arbetsplatsskador, i alla fall i mitt fall, för det verkar vara ett jävla helvete.
Ja, det får vi verkligen vara glada för.
Ja, men över till då privatiseringarna. Privatiseringarna av välfärden som genomförs under Reinfeldt då. Då kan man säga så här, 2012 så går ungefär 104,43 miljarder kronor av välfärdens resurser till privata aktörer, vilket är en fördubbling då sedan 2005. Omkring 87 av de här miljarderna går till vinstdrivande aktiebolag. Och av de 10 största privatägda välfärdskoncernerna 2013 så ägs 8 av riskkapitalbolag. Så det är ju ett intrång i den här sfären som är ganska dramatiskt under den här perioden. Äldreomsorgen är ganska intressant att titta på, för att den utvecklas ganska radikalt då. Att 1993 så är, och det här är mätt på timmar då i hemtjänsten. Jag vet inte exakt hur man har, ja, men antal timmar utförda i privat eller offentlig regi. 1993 så är det 4%, 2012 så är det 23%. Så det sker en väldig ökning. Och då på särskilt boende, och det här är räknat på antal personer i procent, så är det 1993 5% och 2012 21%. Och just missförhållanden inom äldrevården är det väl knappast en bristvara på att läsa om i tidningarna, och kanske särskilt då inom privata boenden. De här Carema, allt vad de heter, har ju varit såna här sjuka berättelser. Så det är någonting som sker. Vad gäller vårdcentraler, så jag ber om ursäkt att mina anteckningar är lite kassa här, men det tillkommer väldigt många i alla fall under den här perioden, privata sådana alltså, och det är nästan alla är koncentrerade till de större städerna. Och det här kunde man då tvingas fram av LOV, lagen om valfrihetssystem, som tvingar landsting att låta invånare välja utförare i primärvården, vilket skapar väldigt mycket valfrihet i våra storstäder, samtidigt som det är ganska få av de här företagen som flyttar ut i mindre orter, samtidigt som budgetutrymmet för vården blir mindre och mindre, vilket leder till en nedläggning av vårdenheter, vårdcentraler runt omkring landet i mindre bygder. År 2000 så gick bara omkring 5% av landets elever i fristående gymnasieskolor, men idag så är det en fjärdedel av eleverna som går i fristående gymnasieskolor. Och det här är också lite svårt att sammanfatta i jättekorta siffror, men man kan helt enkelt säga att det är en tendens i de här skolorna är att driva ner lärartätheten väldigt mycket, för att det är ett sätt då kunna ta ut högre vinst helt enkelt. Vad gäller då allmännyttan, alltså hyreslägenheter i allmännyttan, så sker det 2007 så slopar regeringen tillståndsplikten, vilket ger kommuner frihet att sälja eller ombilda allmännyttan till bostadsrätter lite hur man vill. Och ja, det är rätt mycket detaljer man kan gå in på här, men man kan säga att utförsäljningen har väl ökat, men har varit särskilt varit centrerad runt Stockholm. Som då är högerstyre såklart i Stockholm. Och där har man utförsäljningar runt 5400 sålda lägenheter under 2012, jämfört med 2011 då det bara är 1740 lägenheter som säljs. Och att utförsäljningarna då har lett till att hyreslägenheters andel av det totala bostadsbeståndet minskat från omkring 41% 1990 till 36% 2012. Vilket är ju då en 5% minskning som kanske inte låter så radikalt, men i det stora hela så betydande andel. Och till sist då, kanske the big money, i alla fall i enskilda försäljningar, är ju såklart utförsäljningen av statliga bolag. Och jag ska bara gå igenom dem lite fort. 2007 säljer man Telia Sonera för 18 miljarder. 2008 OMX för 2,1 miljarder. 2008 igen Vin och Sprit för 54,5 miljarder. Och i alla de här fallen så säljer man inte bolagen helt utan andelar då. 2008 Vasakronan 24,6 miljarder, 2011 Nordea andelar för 19 miljarder, 2011 Arbetslivsresurs för 0,1 miljarder. Jag vet inte vad det är för någonting, och det är inte så mycket pengar det handlar om. Men 2013 Vectura 0,9 miljarder, 2013 i juni Nordea 19,5 miljarder och 2013 september Nordea 21,6 miljarder. Så vad gäller statliga bolag så är det ju en del utförsäljningar här, men de är faktiskt inte så omfattande som det har varit då under tidigare perioder, särskilt den 90-talskrisen. Och den sista punkten då är ju vad de i Reinfeldt-koden här kallar då undergrävandet av välfärdens långsiktiga finansiering. Och jag ska försöka sammanfatta allt kort i en helt annan text då från Katalys, mest åt de rika, fördelningsstudie av alliansregeringens politik 2006-2014. Texten är utgiven 2014. Så menar de att skattekvoten då sjunker. 2007 så sjunker skattekvoten med 34 miljarder, 2008 med 65 miljarder, 2009 med 58 miljarder, 2010 med 100 miljarder, 2011 med 138 miljarder, 2012 med 154 miljarder och 2013 med 138 miljarder. Eller snarare, det här är uteblivna skatteintäkter respektive år, jämfört med om skattekvoten hade varit på 2006 års nivå. Det är vad de räknar på. Och så skattesänkning är det ju på något sätt såklart, även om man sa sådana kringvägar Reinfeldt här. Och det här är ju då, de sänkningar man gör är ju i... Och de här sänkningarna man gör då, det är ju mot löftet om att sänka arbetslösheten. 2001 så ligger arbetslösheten på lite under 6%. 2014 när regeringen drar iväg så ligger den på lite över 8%. Långtidsarbetslösheten ligger 2006 på lite under 2% och 2014 på lite över 2%. Så där sker ingen större förändring. Än en gång, man kan peka på finanskrisen då. Det sker ett riktigt, en uppåtkurva från ungefär 6% till ungefär 8,5% mellan 2008 och ja, lite innan 2010 där när krisen är i full sving. Så kan jag ju peka på det. Sysselsättningen är idag, 2014 snarare, var den ungefär samma som 2006. Från att 2001 har legat på ungefär 67%. Till att 2006, året för regeringens tillträde, ligger på ungefär 65%. Så går den igenom lite radikala svängar här då med finanskrisen. Men landar 2014 på ungefär 66%. Så det är någon procent in hit eller dit. Och det här framför ju då de här sosseförfattarna som ett argument för hur lite det här egentligen gav. Ja, men jag tänkte att jag skulle gå in lite kort på de specifika skattesänkningarna som Reinfeldt gör. Innan vi gör det vill jag bara nämna att arvs- och gåvoskatten avskaffas 2005 då. Det är inte av Reinfeldt, men det är en sån här skatt som om man senare ska diskutera vilka skatter som skulle kunna vara kvar utan att leda till kapitalflykt eller högre arbetslöshet eller så, är väl en ganska typisk skatt som man lika gärna skulle kunna ha. Så det sker ja, precis innan Reinfeldt, men det är den här vevan då, bara för att illustrera hur mycket det som sker under den här perioden. Och 2007 så avskaffar Reinfeldt-regeringen förmögenhetsskatten. RUT-avdrag införs 2007 också. Första jobbskatteavdraget sker 2007. ROT-avdrag införs 2008. Fastighetsskatten avskaffas 2008. Andra jobbskatteavdraget sker 2008. Tredje jobbskatteavdraget sker 2009. Sänkt bolagsskatt 2009. Fjärde jobbskatteavdraget 2010, sänkt bolagsskatt 2013, femte jobbskatteavdraget 2014. Kommer också ett sjätte jobbskatteavdrag under typ 2019 tror jag, alltså socialisering. Men då ska vi förklara lite kort vad det här är då. Att RUT då, skattereduktion för hushållsnära tjänster, den är ju lite intressant då. För den kostar en del och den nyttjas bara 6,3% av hela befolkningen, av den andra befolkningen som är över 20 år. Och av de som tjänar 358 000 kronor om året, vilket är 80% av befolkningen, så är det i denna grupp bara 4,8% av befolkningen som använt RUT. Så det är väldigt mycket en höginkomsttagarskattereduktion, skulle man väl ganska rättvis kunna säga. Och det är ganska svårt att räkna på hur många anställningar och tjänster som har tillkommit av RUT. Men intresseorganisationen Företagarna ville 2012 mena att de hade skapat ungefär 8550 heltidsjobb, vilket kanske inte är så mycket i ett land på. Och hur många förvärvsarbetande är vi? Är vi kanske
6 miljoner?
6 miljoner ungefär kanske. Och kostnaden förut var 2012 var kostnaden förut 2,2 miljarder kronor ur statens budget. Så där har vi den trade-offen om man säger så. Skattereduktion för byggtjänster, ROT, var betydligt dyrare och kostade år 2012 14,6 miljarder kronor. I det försvann i budgeten helt enkelt. Av de i befolkningen som tjänar under 350 000 kronor om året var det år 2012 9% av dessa som nyttjade avdraget. Medan 43% av de som tjänar över 800 000 kronor om året nyttjade avdraget. Även en stor diskrepans här i inkomsterna och vilka som nyttjade. Men dyrast av alla subventioner, menar ju då Suonen och hans vapendragare här, är den sänkta socialavgiften för unga, vilket 2014 beräknas ha kostat 18 miljarder kronor och ska ha gett mellan 6 000 och 10 000 jobb för unga. Och sänkningen av restaurangmomsen från 25-12% ska ha kostat 9 miljarder kronor år 2014. Och det här är ju lite intressant. Alltså bolagsskatten sänks ju också ganska rejält under den här perioden. Men det är någonting som har påbörjats mycket tidigare. Så det är väl bara som en liten till så här segerplundring åt det borgerliga lägret. Men varför har man då rabblat upp alla de här skatterna? Det är för att sätta det i kontext i den diskussion vi ska ta oss till senare. Att om det här är någon form av nyliberalism, och mycket av det här kan man definiera som en nyliberalism som kanske inte är gjord av ekonomisk nödvändighet. Alltså, om man ska ta ett väldigt enkelt exempel för sig själv. Den sänkta socialavgiften för unga 2014, 18 miljarder kronor, genererar mellan 6 000 och 10 000 jobb. Det tror jag nog ändå, utan att vara för tendensiöst, är en ett dumt avdrag. Vad har det egentligen genererat? Det är någonting som skulle kunna återinföras utan för mycket kostnad vad gäller arbetstillfällen och sådär. Och då är det kanske någonting som man kan säga att det här är drivet av någon form av ideologiskt projekt. Liksom. Det finns en tanke om att det finns en egen nytta i sänkningar av avgifter och skatter på något sätt. Och här har vi då spelutrymmet för någon form av vänster, socialdemokrati och så som Suhonen och de här företräder. Att det är här man kan rulla tillbaka klockan på de här sakerna, det är här man kan återvända. Med bolagsskatten kanske det är svårare med en radikal ökning eftersom att det kan leda till kapitalflykt och så vidare. Men det vi kommer se i nästa del, det är att vilka skatter och avgifter det är man faktiskt vill röra från katalyshåll. And the answer might surprise you. Och hur jag kanske slås lite av hur begränsad fantasin är här. Och ja, kanske inte helt kommer hålla med om diagnosen de ställer helt enkelt. Nu har du fått sitta här tyst ett tag igen, så bara lyssna på mitt rabblande. Men känner du dig enticed? Upphetsad till nästa del
att oerhört, jag kan knappt bärga mig.
Nu kommer vi in i föreningen Auroras liksom policy wonk dimension här, där vi ska komma med lösningar, leverera. Först ska vi såklart ge en jävla liksom, käftsmäll till vänstersvaret på det här då. Men sen så, det här är ju intressant. Titta på intäkter och utgifter i statsbudgeten. Var är det man kan pilla?
Ja, absolut. Nu kommer vi att lägga ner sanningen här.
Precis. Föreningen Aurora räddar Sverige och välfärden.
Att de inte tackar oss redan.
Ja, vilken skandal. Men då tackar jag för det här samtalet, Jens. Och så kommer vi komma tillbaka i nästa del med Viktor Ottosson vid vår sida. Får vi hoppas så länge inget oförutsett händer. Och går igenom vänsterns perspektiv på det här med nyliberalism i en policybemärkelse och ger ett eget litet bidrag till diskussionen. Däromkring kan man säga. Tack för mig!
Tack!
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.